Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ber. Herre Jesus, jag är inte värd att du kommer in under mitt tak, men säg bara ett ord så blir din tjänare frisk. Amen. När vi nu har samlats till gudstjänst så ska ett ord ifrån dagens episteltext bli beredelseord, och det är orden från Efesierbrevet. Paulus skriver: bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Man kan vara svag eller sliten av en rad olika skäl, både kroppsligt, själsligt, andligt. Och även Guds barn kan vara utmattade, slitna, även om här talas om en väldig kraft som finns till förfogande. Men det finns en paradox när vi talar om svaghet och styrka i Bibeln som vi måste vara medvetna om. För när en människa andligt sett upplever svaghet, att man har tappat hoppet om sig själv och kanske också om Gud, och upplever allt annat än styrka i sitt eget land, i sitt eget liv, det är många gånger då som man frågar efter styrka ifrån Herren. Kanske på allvar blir det då som man frågar efter styrka när man inte har någon i sig själv. När den egna kraften inte räcker till. Den egna kraften tenderar att bli som en konkurrent till Herren och hans väldiga kraft. Nu kan det svårt vara i livet att det känns som att Gud har blivit ens fiende. Allt går emot den. Man förstår inte varför. Men i själva verket kan det mycket väl vara så att nu är det Herren som är verksam för att göra oss starka i Herren, i honom. Och då kan det vara något av den egna styrkan som måste tas ifrån oss för att styrkan ska sökas någon annanstans. När Paulus kämpade med den här berömda törntaggen i köttet som plågade honom väldigt mycket, förstår vi, så bad han till Gud 3 gånger om att han skulle bli befriad ifrån den. Men han fick bara svaret: Guds nåd är dig nog. Och så förstod Paulus att törntaggen, den ska sitta där den sitter. För när jag är svag, skriver han, då är jag stark. Inte i mig själv, men i Herren. Jag har inget annat. Och så blir det en insikt om att han hade annars kanske gjort sig, alltså Guds nåd hade annars blivit kanske något överflödigt. Han skriver att denna tagg gavs för att han inte skulle förhäva sig. Och han anar att det hade kanske blivit en risk att jag hade tappat bort Guds nåd och hans väldiga kraft. Och vi kommer också ihåg Paulus när han hade Petrus när han skulle förneka Jesus, och Jesus förutsåg det och sa: när du väl sen har omvänt dig efter din förnekelse, så styrk dina bröder. Och då kunde ju Petrus verkligen säga så här efter sitt fall och alltihop: styrka dem med vad då? Jag har inget att styrka dem med. Det hade jag kanske förut, innan, då var jag en stark lärjunge. Nu har jag inget. Men svaret måste förstås bli: men meningen är ju inte att du ska styrka andra med dig själv, med ditt goda föredöme, med din trohet, utan med den styrka som du nu har blivit smärtsam beroende av. Den styrka som flödar från Jesu kors redan innan det att du föll, genom honom som bad för dig. Han som tog dina synder och hela ditt fall i sin egen kropp på Golgata kors, och som nådde dig på påskdagens morgon och afton med orden om frid. Där har du din styrka. Och när du nu lever i en sådan bitter erfarenhet av svaghet och fall, då har du något att styrka, inte bara dina närmaste bröder utan också oss som är samlade här och har hört den här berättelsen. Och för att gå ett steg längre så skriver Paulus på ett ställe så här, att de led så fruktansvärt, och så skriver han, det var till och med svårare än de kunde bära. Ofta tänker vi där att så illa kan aldrig bli, men det var svårare än de kunde bära. Men så skriver Paulus så här, detta skedde för att vi inte skulle lita på oss själva utan på Gud som uppväcker de döda. Och nu får detta också bli som en liten påminnelse och en övning för oss att tänka. För att vi inte ska lita på oss själva utan på Gud, vad måste Herren göra? Och då är det kanske så att man får vänja sig vid svårare tider. Men i bakhuvudet har detta att nu verkar Herren för mitt bästa. Det är inte det värsta som kan hända. Utan till slut, om styrka i Herren blir min verklighet, det bästa som kan hända. Och att nu här i denna början på gudstjänsten ödmjuka sig inför Herren. Att medge sin egen svaghet. Erkänna synd och till och med ha misstänksam hållning till sig själv, att nog litar jag mycket på mig själv och min egen kraft. Men detta är inte ett nederlag att säga detta, utan detta är början på framgång, nämligen att Herren i hans väldiga kraft kan få komma oss nära. Ty när jag är svag, då är jag stark, inte i mig själv utan i Herren och i den nåd som räcks åt oss. Och där jag måste förlita mig på hans nåd och inget annat, då är han framme och har varit det länge, men nu redo att släcka den törst som den svage, kraftlöse frågar efter. Så låt oss böja våra knän och våra hjärtan inför honom, som svarar med de orden på den svaga och kraftlöse: min nåd är dig nog. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så jag är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla dina synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi uppdrag, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre vår Gud, du som förökar de maktlösa styrka, hjälp oss att i tro gripa om Jesus Kristus, så att vi hos honom finner den kraft som fullkomnas i svaghet, genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord på den 19:e söndagen efter trefaldighet. Från Gamla testamentet läser vi i Första Moseboken kapitel 15. En tid därefter kom Herrens ord till Abram i en syn. Han sade: frukta inte, Abram, jag är din sköld, din lön ska bli mycket stor. Men Abram sade: herre, herre, vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös och arvinget i mitt hus är Eliezer från Damaskus. Abram sade vidare: se, mig har du inte givit någon avkomma, en av mitt husfolk kommer att ärva mig. Men Herrens ord kom till honom: Denne ska inte ärva dig, utan en som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Sen förde han ut honom och sade: se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Och han sa till honom: så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren, och han räknade honom det till rättfärdighet. Så lyder Herrens ord. Hör Herrens ord i dagens epistel. Så skriver aposteln Paulus i Efesierbrevet kapitel 6. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och be alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Markus kapitel 2. Några dagar därefter kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma samlades så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren, och han predikade ordet för dem. Då förde man till honom en lam som bars av 4 män. Men när de för folkmassans skull inte kunde komma till Jesus med honom, tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sa till den lame: mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte i sina hjärtan: varför talar han på det sättet? Han hädar. Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Jesus kände i sin ande att de tänkte så för sig själva, och han sa till dem: varför tänker ni så i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga till en lame: dina synder är förlåtna, eller att säga: stig upp, ta din bädd och gå? Men det ska ni veta, att människosonen har makt på jorden att förlåta synder. Och han sa till den lame: till dig säger jag, stig upp, ta din bädd och gå hem. Då steg mannen upp, tog genast sin bädd och gick ut inför allas ögon. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sa: något sådant har vi aldrig sett. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Helige Fader, helga oss alla i sanningen. Ditt ord är sanning. Låt det mäktigt verka i våra hjärtan till tro på Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Det finns två frågor som sticker ut lite i det här evangeliet som vi hörde. Varför gav Jesus förlåtelse till den här mannen när han var intresserad av något helt annat, nämligen att bli fri från sin förlamning? Bad han ens om förlåtelse? Och vem kan förlåta, som de här skriftlärda mycket förståeligt frågade? Vem kan bli förlåten? Kan vem som helst bli det? Kan denna lame man bli det? Och de här två frågorna som dyker upp här, de ska få oss att tala över först det viktigaste först, och sedan om den omöjliga förlåtelsen som är möjlig. Och sen till sist ska vi låta oss uppmuntras av dessa 4 män. Jesus såg deras tro och hjälpte den lame, att vi kan få bära varandra till Jesus, de lama och förtvinade ibland oss. Men först, det viktigaste först. Det var inget litet projekt att, ni kan bara föreställa det här taket, att öppna upp taket och sedan sänka ner en bår så att den hamnade precis mitt framför Jesus. Vilken enorm ansträngning för att få detta så som de önskade. Men man kan förstå att de var så här ivriga därför att de hade hört att Jesus var där. Han var hemma. Och ryktet gick ju att han kunde bota sjuka. Och kanske kunde han till och med bota denna förlamade som var så plågad av sin förlamning. Ja, de såg inte bara en chans för honom att bli botad utan att få ett liv överhuvudtaget. Många kunde nog säga att det där är inget liv. Och nu hade de sin chans. Och då var det värt all mödan. Och så när de sänktes ner där mitt framför Jesus så såg ju förstås Jesus det som alla kunde se. Den här mannen låg där som ett kolli. Och han behövde verkligen ett mirakel. Ett ovanligt mirakel, om man kan tala om ovanliga mirakel. Och så alla stirrade här med en spänd förväntan på Jesus. Kunde han bota också en sån här åkomma? Och då kan man ha en viss förvåning när det första de får höra är en avlösning. Det där som vi varje söndag hör här i gudstjänsten och blivit liksom vana vid. Det är väl inget märkvärdigt med det, kanske någon tänker. Och det var väl ingen som där tänkte att det var betydelselöst i och för sig. Men alla kunde ju se vad den här mannen behövde och det var ju allt möjligt annat. Så varför gav Jesus mannen det som han inte hade bett om? Vad tror du? Kanske för att han behövde det. Och så gav han oss alla något att tänka på. Det kan finnas sånt som vi faktiskt behöver, som vi inte frågar efter, som inte känns så angeläget. Och om det känns inte så angeläget, så får man här en insikt om att det som man känner inte självklart står överens med vad man behöver. Utan här får vi en första insikt om att Jesus behöver liksom skingra alla våra egna drömmar och förhoppningar och ställa fram sitt först. Det viktigaste först. Den här lame mannen, han hade säkert en viss förväntan när han mötte Jesus. Och så mötte Jesus honom med något helt annat. Men det var förstås något viktigare. Där vi ber om silver, ger Gud guld, det är ett gammalt ordspråk. Då kunde man ställa frågan så här, kan något vara viktigare än att vara frisk? Och många skulle säga, nej, jag kan inte komma på något viktigare. Kan något vara viktigare än att leva då? Och ha ett liv, ett meningsfullt liv. Inte vara förlamad utan verkligen ha ett meningsfullt liv. Och många skulle säga, nej, det har jag svårt att tänka mig. Men Jesus visste att det var något som var ännu viktigare. Och så talade han om det för mannen som låg där. Genom att tala ett ord som var som ett ord direkt ifrån Guds mun. Och när han uttalade de här orden. Orden säger vad de gör och de gör vad de säger. Så fanns allt inlagt i de här orden som liksom flög genom luften. Och till slut gick in i örat på honom och hade sin kraftiga verkan. Han kunde där ta in hela den verklighet som låg i de orden. Gud är för dig. Han är inte emot dig. Det finns de som menar att han är emot dig och det är just därför du är förlamad. Och på ett sätt kunde det vara förtjänt. Och vem är det inte förtjänt att ha Gud emot sig? Vem har inte anledning att vara rädd för Gud? Han är kanske egentligen den enda och det enda man behöver vara rädd för. Men nu har han hört ett ord som hjälper honom att se. Gud behöver jag inte vara rädd för. Och så är det verkligen som det står i en av Saltarsalmerna. Nåd är bättre än liv. Ja, finns det något som är ännu viktigare så är det som ryms i dessa orden. Dina synder är förlåtna. Gud är inte mot dig utan för dig. Och med dessa ord ligger också att Gud, liksom med de här orden, tar sig in i dig. i den plågade kroppen som går mot sin död. Även om den nu blir frisk och får vara frisk några år, så går den mot sin död. Men det är inte det enda, utan den levande guden är verksam och ska vara verksam i denna kropp på uppståndelsens morgon. Därför att Gud är för dig. Och Gud är med dig. Ligger också i de här orden. Vad som än händer. Inget mörker kan vara så becksvart, hopplöst, meningslöst, att det inte finns en strimma av ljus i det. När de orden är verklighet, dina synder är förlåtna, därför att då är Gud med dig också där. Och att Gud är med i ett becksvart mörker är till slut det enda ljuset. Och vi vet runt om i världen att det är det enda ljuset i mörkret. Men det som någon har sagt, finns ett ljus i mörkret, så lyser det kanske ännu starkare på grund av att det är mörkt runt omkring. Martin Luther noterade en gång att det märkliga med Jesus inte var att han kunde göra under, för han var Guds son, utan att han inte gjorde fler. Det var ju många förlamade vid Jesu tid, och vi kan tänka genom hela alla tider, som inte fick ett bättre liv, en ny chans. Och kanske till och med var det någon där i trängseln som inte kom fram. Där man kunde tänka, stackars honom. Men de hade ändå fått något. De hade fått Jesus själv. Han var där. Och redan där är Guds gåva. Han var där också för dem som inte fick något sån personlig beröring av honom, eller fick liv i en förlamad kropp, eller något annat tillfrisknande som man önskade sig. Han kom med något. Och han kom också med något för oss som lever flera tusen år efter den här händelsen. Så att vi faktiskt har något. Även om livet inte skulle bli så mycket bättre som det blev för den förlamade mannen. Utan till och med om livet skulle bli så illa som det hade varit för den förlamade mannen. Och nu fick den förlamade mannen några lyckliga år till slut. Men lyckan för honom, det var att Gud själv hade gett honom det han inte ens hade frågat efter, men som han behövde mer än något annat. Och som ledde hans tankar, drog hans tankar och hans tro till detta andra, det viktigare. Och de orden som rymmer så mycket, de gör att denne lame man, han lever nu. Trots att han är död och begraven sedan 2000 år. Han är hos sin Gud. Som är för honom och med honom. Och det ska bli uppenbart en dag. Och lägg märke till hur Jesus tilltalade den här lama mannen. Som man kanske aldrig hade sett förut. Hade inte en aning om vad han hette. Han nämns inte vid namn. Han sa, ja, vad sa han? Mitt barn. Mitt barn. Jag kan tänka mig att Jesus ur ålderssynpunkt mycket väl hade kunnat vara hans barn. Jag vänder upp och ner på alltihop. Vems barn är du och jag egentligen? Mycket mer än våra föräldrars barn. Så är vi hans barn. Han säger hur det är. Och kan faktiskt också dra oss ur den där dimman. Där vi tänker att det enda som är. Det är att jag är, låt oss säga, mina föräldrars barn. Eller att jag är någons vän. Eller jag är någons favorit. Eller alla dessa andra saker och relationer som vi värderar. Som det enda nödvändiga och som det viktigaste av allt. Men när vi gör det så siktar vi alldeles för lågt. Och när han säger hur det är, mitt barn, så dras den lame mannen inte bara ur sina krämpor för stunden, utan upp på svindlande höjder där han förstår: jag är Guds barn. Och vem kan vara lyckligare än det? Som inte saknar något. Det kan bli hur du vill med mitt liv i övrigt och med min hälsa. Men han har sagt vems jag är. Och det är det enda som betyder något till sist. De här som tänkte att den förlamade mannen började bli frisk tänkte förstås inte fel. För det här skulle befria honom från ett fruktansvärt lidande. Och vid denna tid så var ju den allmänna opinionen att han var förbannad av Gud. Ni kommer kanske ihåg den här diskussionen om den blindfödde, där de diskuterade: vem har syndat? Är det han, den blindfödde? Eller är det föräldrarna? Och Jobs vänner sa samma sak: du måste ha gjort något. Det är därför du får detta elände. Det var inte så lätt att vara sjuk. Inte bara på grund av själva krämpan, utan också alla de tankar som florerade kring varför man var sjuk. Och det var inte några välvilliga tankar. Det var ett fruktansvärt utanförskap. Och nu hägrade inte bara hälsa och ett liv att få komma tillbaka in i värmen, ett hem, vänner, en framtid. Allt det här som vi, många av oss, tar för givet, det hägrade för honom. Och de gjorde förstås rätt, de här männen som bar honom till Jesus med denna förhoppningen att han ska få ett gott och bättre liv. Och denna omsorg om varandra, den är riktig. Kan vi hjälpa någon, så låt oss göra det. Men när Jesus såg på honom och när han ser också på oss, så tänker han också denna tanke, och den som han har uttryckt: vad hjälper det om du vinner hela världen? Inte bara nu bli frisk och få tillbaka ditt liv och sen kanske klättra ända högst upp på den stegen. Vad hjälper det om du vinner hela världen men förlorar din själ? Så därför säger jag till dig som har fullt upp med din kropp, med din hälsa, med din karriär, med din framtid, men som kanske inte har riktigt koll på din själ: dina synder är förlåtna. Hör, så får din själ leva, säger profeten. Hör vem som säger de orden. Vad är det han ger? Det säger något om vad du behöver och vad du får. Lyssna också på hur han tilltalar dig. Vems du är, hans. Och vad kan du då räkna med? Vad kan du hoppas på för den här tiden och sen för evigheten? Hör. Men de här förlåtelseorden som Jesus uttalar, det är oundvikligt att de inte väcker en massa frågor. För det första är det lite för bra för att vara sant. Men frågan som följer, vem kan förlåta, är viktig. Och vem kan bli förlåten? Kan vem som helst bli det? Och låt oss då se på det andra, om den omöjliga förlåtelsen som är möjlig. Vilket är lättast att säga? Att stå upp till en lam? Eller att säga: du är förlåten? Och det självklara svaret är förstås: stå upp. Om man bara hade den helande kraften förstås. Och det hade Jesus. Det är svårare att förlåta. Och det kan en sårad stolthet hålla med om. Det känns som att den andre slipper undan på något sätt när jag förlåter. Det går kanske att förlåta den som ber om förlåtelse. Men den som inte gör det och liksom bara utnyttjar förlåtelsen. Nej, det är knappast lättare att säga: du är förlåten. För förlåtelse kostar så mycket. Och många skulle säga, det kostar för mycket. Men vad är det då Jesus gör när han säger till den här okända man att han är förlåten? Vem vet vad han hade på sitt CV, sitt register, sitt skuldregister? Och tänk ett ögonblick, om Jesus gick fram till min fiende och sa att han var förlåten och jag inte var med på det. Vem tror du att du är, Jesus? Vet du vad han har gjort mot mig? Ja, de skrifterna ställde en berättigad fråga. Vem kan förlåta? Bara så där. Men de förstod i alla fall en viktig sak. När de menar att bara Gud kan förlåta. För om det bara är Gud som kan förlåta, så betyder det att den som egentligen är drabbad när du har blivit illa behandlad, det är Gud själv. All den smärtan har han åsamkats. Skulden, den är mot honom. Om någon krossar en kruka, så är det inför krukmakaren som man måste stå till svars. Och att bara Gud kan fria från det som inte bara andra gör mot dig, utan du gör mot någon annan, det vittnar om hur högt Gud värderar hennes liv, hennes värde, hennes väl. Rör inte min kruka, min dyrbara, älskade kruka. Gör du henne, gör du honom illa, så står du med skuld inför den levande guden som dömer rättvist. Jag kan förlåta och säga, jag förlåter dig, och så kan man kanske bli vänner. Men jag kan till slut ännu inte fria en människa från sin skuld inför Gud. Det kan bara Gud. Det är han som är krukmakaren. Och vi är alla lerkrukor. Hans älskade, värdefulla krukor som han inte får röra. Men vi har blivit så krossade, så repade, så illa medfarna av vårt handlande mot varandra. Och om det kostar på för mig att förlåta en annan människa, hur mycket mer måste då inte kosta honom som fått utstå allt det som denna onda värld har gjort till slut bara mot honom? Ja, men det är ju hans värld. När David hade gjort den här hemska affären med Batseba och trasslat till det och mördat och Gud vet allt, så sa han bara kort: mot dig och bara mot dig har jag syndat. Och det kan ju låta som, vadå, Batseba, Uria, alla de då? Jo, det också. Men först och sist är det mot honom vi har syndat. Och så när vi hör de här orden att Jesus säger dina synder är förlåtna, så är det inte så här att Jesus förlåter för att han är snäll. Som någon har sagt det här, människors jobb är att synda och Guds jobb är att förlåta. Så trivialt ska vi inte tänka om förlåtelse. Men han förlåter heller inte för att det är lätt. Det är bara att säga. Men han förlåter därför att han i sin egen kropp bär hela mänsklighetens alla synder. Också de mest oförlåtliga saker. Därför att till slut har allt det oförlåtliga gjorts mot honom. Mot krukmakaren. Mot hans älskade krukor. Och all smärta som andra har orsakat oss med sina synder, den smärtan har han smakat i sin egen kropp. Och all den skuld som var min och bara min, och som ingen annan kan ta ansvar för, som jag inte kan skylla ifrån mig, inte kan liksom trycka bort, och också den har han tagit hand om. Krukmakaren har tagit hand om den. Och när han ropade ifrån korset, det är fullbordat, så kan var och en se på sin krukmakare och förstå. Han tillräknar inte längre någon, något. Andra människor kanske är på mig och hackar på mig och tillräknar mig allt som jag har gjort med rätta. Och jag kanske resten av mitt liv får leva med konsekvenserna av det jag har gjort. Plågas av mina skuldkänslor och minnena av det som inte går att göra ogjort. Men det som till slut betyder något mer än hur det känns, eller att vara frisk, eller att leva och må bra, är orden som utgår ifrån hans mun. Ord som säger vad de gör och som gör vad de säger och som är fyllda med allt som vi behöver. Dina synder är förlåtna. Du, mitt barn. Och ett barn, det är lite bättre än att bara vara en kruka. Mitt barn. Hans barn. Och för att försäkra inte bara denna lame mannen om att detta omöjliga är möjligt och hans, utan också vårt, för oss, så gjorde Jesus också den lite lättare saken, nämligen att bota den sjuke. Och det skulle vi tycka, men det är det omöjliga. Men han gjorde det. Inte för att vara frisk är det absolut nödvändiga, utan för att försäkra oss också om att det enda nödvändiga, det viktigaste först, är möjligt för en syndare. Men så gav han ändå en liten glimt av det som till slut blir alla människors verklighet. När han gav den här lame mannen sina friska ben tillbaka. Det är en glimt av det som ska vara också för oss. Du som kanske sliter med dina krämpor och förlamningar. Inte bara fysiska utan psykiska. Och denna glimt är också för dem som blev mirakulöst helade. Och så kan det faktiskt bli för många här i denna världen. Men de läggs ju till slut ändå i en grav. Men med det viktigaste först säkrat. Det som Gud visar att vi behöver. Och som han själv ger. Och vi behöver att han visar oss vad som har blivit det viktiga. För att bereda plats för det viktigaste. Därför så behöver vi också hålla oss fast vid honom, vid hans ord, vid hans bord. För utan hans ord så blir vi inte varse om vad som är det viktigaste och som kanske har där vi har låtit andra saker komma i förgrunden. Nej, här i hans ord, vid hans bord, så säger han till sina barn ett och detsamma: dina synder är förlåtna. Gå i frid. Herren är med dig. Och så till sist några ord till uppmuntran om att bära varandra till Jesus som de här fyra männen gjorde. En del människor kan ju inte ta sig själva till Jesus. I den bemärkelsen att de kan gå eller röra sig till en plats där han är. Så till exempel med de späda barnen. Vi bär dem till dopet. Vi måste bära dem dit. Och nu bär vi dem inte dit bara för att de ska bli välsignade av Gud och få sitt namn eller få Guds beskydd eller annat. Utan att det viktigaste ska bli sagt. Jesus ser på vårt barn och säger hur det egentligen är. Mitt barn, dina synder är förlåtna. Du är min, var vid gott mod. Och det är också det som kan göra att föräldrar blir vid gott mod. Att Gud har sagt till ett barn: mitt barn. Men så står det också att Jesus såg på de fyra männen. Han såg deras tro. Ja, ni har gjort helt rätt här. Som bar den lame till mig. Oavsett vilka tankar ni hade, vilka önskningar ni hade. Nu har jag fått ge det jag vill ge. Och dessutom det som ni önskade. Men jag har fått göra mitt verk. Med den kompisen här. Men inte bara med späda barn utan också med vuxna barn. Så kan det vara så att de är helt oförmögna att ta sig ur sin själsliga sin andliga förlamning. De kan vara så ansatta av alla tänkbara problem. Eller fast i vad andra har gjort för dem, mot dem. Eller vad de själva har gjort. Och så kommer de inte. De kommer inte ur sig själva. Förlamade. Och så står vi som står runt omkring maktlösa. Och liksom håller denna tyngden i våra händer. Men då ska vi lära oss av de fyra. Vi kan bära honom eller henne till Jesus. Och kanske kan vi hjälpas åt. Vi kan bli fyra som tillsammans bär. Och så lägger vi detta, hans barn, vid hans fötter. Och så såg Jesus de fyras tro. Ni gjorde rätt. Låt mig ta hand om honom. Låt mig bära henne. Som jag redan har burit hela syndabördan och hela oviljan i min kropp. Och vem vet vad Jesus kan göra med en lam. Ja, faktum är att varje söndag i detta lilla bönerop som vi upprepar varenda söndag. Herre förbarma dig, Herre förbarma dig, Herre förbarma dig. Det är platsen för dig att dumpa de förlamade ibland dig, runt dig. Och också din egen förlamning. Herre förbarma dig. Denna slitstarka bön som rymmer så mycket. Och sen ska du lämna det där. Så att du inte missar detta viktiga som följer. Nu ska han tala i sitt ord från Gamla testamentet och evangeliet. För att du ska få höra vad som är det viktigaste av allt. Och när han får tala, då lyfts också din blick upp ur dina dimmor till att se vad han sen gör när han dukar bordet och öppnar sin famn för barnen, för hans barn, och säger allt är redo. Det viktigaste är framsatt, för dig utgivet, för dig utgjutet. Låt oss be. Lovad vare du Gud och välsignad i evighet, som med ditt ord trösta, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och får bli saliga genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss stå upp och tillsammans bekänna den tro som vi döps till i Kristi kyrka. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.